Du lyssnar på OBS i P1.
Upplysningsfilosofen Immanuel Kant menade att tid och rum bara är mänskliga sätt att förnimma en verklighet som i sitt innersta väsen är otillgänglig för oss. Men föreställningen att vi i någon mån upplever och att våra vetenskapliga modeller på något sätt beskriver verkligheten har levt kvar. Men kanske håller det på att ändras. Författaren Helena Granström berättar mer.
Finns månen när ingen tittar på den? Frågan lär en gång ha ställts av Albert Einstein som en reaktion på kvantmekanikens märkligheter. Den nya teorin beskrev en värld där partiklar får verklig existens först när någon observerar dem. Men var en värld där också existensen av en massiv himlakropp manas fram av betraktarens blick? Einsteins fråga var förstås retorisk. Att månen inte försvinner när vi sluter ögonen ansåg han, liksom de flesta av oss, vara en självklarhet. Men efter ytterligare ett sekels forskning inom teoretisk fysik tycks dess svar allt mindre uppenbart. Att en partikel inte har några bestämda egenskaper innan vi efterfrågar dem är idag ett experimentellt fastställt faktum. Och dessutom ett som inte bara gäller minimala objekt som elektroner och fotoner, utan även stora molekyler. En måttfull slutsats av fysikens landvinningar är därför att en observation, åtminstone på tillvarons lägsta nivå, inte är en neutral bestämning av en existerande verklighet, utan ett ingripande som påverkar och i viss mån skapar verkligheten. Men den moderna fysikens existentiella konsekvenser slutar inte där. I den andra änden av vetenskapens storleksskala har de forskare som studerar svarta hål åstadkommit häpnadsväckande resultat. I dessa extrema miljöer tycks en mängd saker som vi normalt uppfattar som absoluta vara beroende av perspektiv. Ska man tro de mest drastiska tankeexperimenten kan till och med svaret på frågan om huruvida en människa är död eller levande vara beroende av vem man frågar. Så långt den samtida teoretiska fysiken alltså. Men den är ju trots allt i hög grad en abstraktion. Forskarnas tankeexperiment är tveklöst fantasieggande. Men de bygger på kvantmekanik och relativitetsteori. Två modeller som trots sina enorma framgångar inte kan vara det sista ordet om verklighetens beskaffenhet. I synnerhet inte som de är oförenliga med varann. Och medan det existentiella dramat pågår kring de svarta hålens avlägsna gravitationsbrunnar och i materiens innersta, så tycks vår egen varseblivning relativt intakt. Våra sinnen visar oss alla ungefär samma värld. Och denna värld är också, tänker vi oss, mer eller mindre liktydig med verkligheten. Månen, för att återknyta till Einstein, försvinner inte bara för att vi tittar bort. Eller? Enligt den amerikanske kognitionspsykologen Donald Hoffman har Einsteins fråga inte bara ett kontraintuitivt svar. Den är dessutom felställd. Orsaken är att den grundar sig på ett felaktigt antagande. Nämligen att vi ser verkligheten sådan som den är. Det är för övrigt samma missuppfattning som ligger bakom det som brukar kallas medvetandets svåra gåta. Den om hur partiklars och elektriska impulsers rörelse kan ge upphov till ett jag som känner, upplever och reflekterar. Sanningen är, enligt Hoffman, den motsatta. Det vi upplever är inte verkligheten. Det vi upplever är det vi behöver uppleva för att kunna överleva och fortplanta oss. Vilket inte alls behöver vara detsamma som essensen hos de objekt vi har omkring oss. När jag tittar på ett äpple och ser någonting rött, blankt och runt har det med andra ord ingenting att göra med den bakomliggande verklighet som svarar mot ett äpple. Vad min perception visar mig är istället en sorts symbol som sammanfattar allt jag behöver veta om äpplet. Det hela kan liknas vid gränssnittet hos moderna datorer, där man för att använda ordbehandlaren inte behöver veta något om kretsar, strömspänning och programvara. Allt man behöver göra är att klicka på ordbehandlarens ikon på skärmen. Att likt Einstein ställa frågan om huruvida månen existerar när ingen ser den är, slår Hoffman fast, detsamma som att fråga huruvida penselikonen i grafikappen visar penseln inuti datorn. Och på samma sätt som denna ikons funktion inte består i att förmedla sanningen om datorns inre mekanismer, utan snarare att dölja tillräckligt mycket av dem för att användaren enkelt ska kunna fatta rätt beslut, så är funktionen hos våra sinnesintryck inte att avslöja verklighetens sanna natur för oss, utan att förse oss med den information vi behöver för att överleva tillräckligt länge för att skaffa barn. Vilket också innebär att det inte finns någon motsättning mellan att sluta ta våra sinnesintryck bokstavligt och att fortsätta ta dem på allvar. Även om tigern som ett djur med randig päls och vassa tänder försvinner så snart vi blundar, så kvarstår den fara som denna randiga, huggtandade ikon representerar. Man kan tänka på en varningsskylt som i sig visserligen inte är farlig, men som man trots det gör bäst i att inte ignorera. Bilden av våra sinnesförnimmelser som ikoner utan direkt samband med den verklighet de representerar gäller enligt författaren inte bara för hur vi upplever objekt i vår omgivning, utan för hela den struktur vi upplever dem inom. Rumtiden, konstaterar Hoffman, är helt enkelt vårt gränssnitts bildskärm. Att så brutalt avfärda verklighetsstatusen hos allt vi trott var objektivt verkligt kan tyckas djärvt i överkant. Men faktum är att den moderna fysiken erbjuder gott om stöd för Hoffmans tes. Också bland fysiker kan man få höra åsikten att rumtiden som koncept är dödsdömd. När de tänkare som historien igenom har grubblat över medvetandets gåta formulerat sitt problem, har de inte bara ofta förutsatt ett medvetande som upplever verkligheten korrekt. De har också i regel föreställt sig att medvetandet är ett fenomen som uppstår mer eller mindre plötsligt ur samverkan mellan delar som själva är utan medvetande. Hoffmans hypotes ställer inte bara det första av dessa antaganden på ända, utan även det andra. Om vi släpper vårt förfelade antagande, att våra sinnen visar oss verkligheten, så säger våra perceptioner oss egentligen ingenting alls om vad i vår omvärld som är medvetet. Kanske är medvetandet i själva verket primärt och existerar överallt i universum. Skillnaden mellan en sten och en myra, eller en myra och en tiger, eller en tiger och en människa, kanske inte är graden av medvetande hos dessa entiteter, utan snarare hur mycket information vår perceptions ikoner förmedlar om de bakomliggande fenomen som svarar mot dem. Vad behöver vi veta om en sten för att överleva och fortplanta oss? Inte så mycket mer än att den är tung. För att överleva får den inte i huvudet. Och då är det detta vår stenikon visar oss. Vad behöver vi veta om en tiger? Lite mer. Och om andra människor ännu lite mer. Varför deras ikoner är de kanske mest sofistikerade av alla. Men i slutändan är, om vi ska tro Hoffman, den åtskillnad vi gör mellan levande och icke-levande en följd av begränsningar i vårt rumtidsgränssnitt. Inte en insikt i verklighetens natur. Att den yttersta verkligheten är oåtkomlig för våra sinnen skulle kunna framkalla en känsla av djup existentiell ensamhet. Men möjligen finner den dystra slutsatsen, alltså sin kompensation, i upptäckten att denna verklighet är rikt besjälad.
Det sa Helena Granström, författare med bakgrund inom fysik och matematik. Och hon hade läst Donald Hoffmans bok Dold verklighet. Och denna radioessä från OBS producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2022.